välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och i vanlig ordning så är det här Irena som pratar.
Och det här är Hemen.
Och nu är vi inne i avsnitt nummer 74. Och vi ska även den här veckan svara på en lyssnarfråga. Och den här gången så har vi fått en fråga som handlar om: kan man be om förlåtelse dagen innan man dör och blir frälst? Alltså, går det att göra så?
Och det här är egentligen två frågor. Men vi kommer fokusera på den andra frågan. Men vi återkommer till det.
Vi återkommer till det.
Varför det är på det sättet. Men innan det så har vi ju, ska snacka lite om vad som händer framöver. Vi sa nyss att det var innan vi började att oj vad mycket som händer här framöver. Men det är mycket kul som händer. Vi har liksom redan avverkat allt det tuffa, allt det utmanande under vårterminen. Och nu kommer äntligen ledighet, skolavslutningar och alla de här roliga sakerna som händer. Så ikväll till exempel så ska vi ha skolavslutning med vår lilla dotter som
förskoleavslutning.
Precis, som går i förskolan. Så det ska bli kul. Och igår så hade vi en riktigt härlig sommarfest.
Det hade vi, det var väldigt, väldigt roligt. Vi hade ju laddat länge för det, att nu så ska vi fira den terminen vi har haft som kyrka. Och det var så kul att det kom så bra med folk och vi hade god mat och riktigt skojigt liksom. Jag älskar när människor bjuder på sig själva och bara slappnar av och det blir en sån god, härlig gemenskap liksom.
Det var mycket nya ansikten också som vi inte har sett under vårterminen. Så det är extra kul tycker jag.
Ja, det är alltid.
Sen så kommer ju det här som vi ska göra till en tradition. Sommarandakterna. De hade vi ju förra sommaren och det var en succé. Jag tror vi hade 12 000 lyssningar under en månad, va?
Visst var det så? Precis, det stämmer.
Och idag så, eller nu den här sommaren så ska vi köra det igen. Vi har istället för fem personer som ska tala så har vi fyra. Det var egentligen fem inklusive dig, men nu försvinner du och jag kommer inte steppa in. Så då är det fyra personer som ska hålla ett sommarandakt.
Sommarandakt är det, och vi startar ju med det i juli. Och det är riktigt bra personer som ska göra det här och jag ser verkligen fram emot att få släppa alla deras avsnitt.
För förra året var riktigt bra. Predikanter, ungdomspastorer, olika typer av personer som jobbar inom kyrkan. Och det här året så har vi också en riktigt, riktigt så här härlig grupp med pastorer. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på vilka de är.
Det
kanske du som lyssnar känner igen någon av dem.
Ja, den första har vi då Sven Bengtsson. Han är pastor i Pingst i Skövde, i Pingstkyrkan där. Sen har
Och det var hans fru som körde förra sommaren.
Precis, Vicky. Hon körde ju förra sommaren, det stämmer. Så nu är det hans tur där att göra. Sen har vi Michelle Blomqvist. Hon är ungdomspastor i Arken i Värnamo där. Och jobbar också inom teamträningsskolan. Sen har vi Joel Backman som är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna.
Som är våran moderförsamling.
Precis, de stöttar upp oss. Och sen så har vi Sara Mellegård som är pastor och evangelist inom Ekumeniakyrkan. Så det är en härlig liksom blandning av både personligheter, liksom bakgrund, stil. Ja, men alltså jag tror det kommer bli så otroligt bra. Vi har ju lyssnat på deras avsnitt, så redan nu kan jag säga att ha förväntan och lyssna på allas avsnitt. Alltså, det kommer bli grymt.
Det är verkligen en bredd och inför varje avsnitt så kommer vi prata lite mer om var och en av de här. Så vi nöjer oss med att bara nämna namnen.
Det blir en liten teaser.
Precis.
Men innan det så ska vi också berätta att det här blir vårt sista avsnitt innan vi har två veckors uppehåll. Så Heman och jag tar lite ledigt, välbehövligt, och sedan så kommer vi tillbaka med att släppa alla dessa sommarandakter. Och efter sommarandakter får vi se vad som händer. Nej, men vi rullar ju på som vanligt, men det kommer bli bra.
Ja, det gör det. Vi har inte planerat så långt. Vi har några så här teman som vi har tänkt så här, men inte spikat så mycket saker.
Nej, det
så
kommer.
Vi låter inspirationen få flöda nu under sommaren när vi får ta lite ledigt.
Vi tar och läser lyssnarfrågan som vi har fått in, och då är det en kille som heter Patrik som skriver så här: hej på er. Har en fråga som förbryllar lite. I Indien bor det miljontals hinduer, snälla vanliga människor som du och jag, som inte gör en fluga för när. Men de är födda i en annan kultur och religion, och de kommer till helvetet för de har inte tagit emot Jesus? Frågetecken. Sen sitter det en pedofilmördare som syndat hela livet på death row i USA. Efter sista måltiden så bekänner han sina synder och prästen välsignar han, och han är nu frälst och kommer till himlen. Frågetecken liksom. Ja, jag kan inte förstå logiken i detta, om det nu är så. Många kristna vänner säger att det faktiskt funkar så. Bibelpodden är kanon och jag älskar era program, med välgehälsningar PJ. Och sen så hade vi en liten dialog där och så sa vi det, men det här ska vi absolut svara på. Och så svarar han tillbaka, absolut, vad roligt, jag lyssnar på er podd nästan dagligen på jobbet under svetshjälmen. Ni två är så duktiga att förklara och lägga fram saker och ting. Sluta aldrig med det ni gör, för ni är stort stöd och pepp till tro. Och sen så kom en sista del där i våran konversation. PS, jag tänker att Gud är ren kärlek och har hinduerna levt och gett kärlek till andra människor, men ändå går förlorade medan mördaren inte ägnat Gud en tanke för den sista timmen i sitt liv och nyttjar sin sista livlina och blir räddad. Ser Gud genom fingrarna där kanske? Och så bless ju Hemen och Irena.
Mm.
Så det var ju många frågor i en och samma.
Precis, och jag kan säga så här. För det första så är det här egentligen två frågor som vi ska bena ut. Det är inte bara en fråga. Och för det andra så ska jag bara säga, bra jobbat Patrik, att du lyckades naila de två klurigaste frågorna som man har diskuterat under alla år som kristendomen har funnits. Och jag hoppas att vi ska kunna ge ett bra svar. Men som vi sa i förra avsnittet, att när det inte finns svar så kommer vi inte anstränga oss och försöka hitta på saker.
Det finns ingen idé att spekulera för mycket liksom.
Nej, precis. Mm. Men däremot så kan det finnas olika synsätt på det, olika förklaringsmodeller, olika sätt man kan se det. Men om vi ska bena ut de två olika frågorna som finns här. Den första frågan, det är ju, vad händer med den som aldrig hört? Han pratar ju om alla dessa hinduer. Och jag skulle också lägga till alla de som kanske har levt innan Jesus, vad händer med dem? De som lever efter Jesus fast i andra kulturer och så vidare, som inte har fått höra om Jesus, för att vi vet ju det att vi måste få höra om Jesus och sen acceptera honom, då kommer vi till himlen, för att då får vi våra synder förlåtna. Men vad händer med dem som aldrig hört? Det är den ena kan man säga, och den andra, det är det här, är det rättvist att en pedofil för förlåtelse för sina synder sista dagen i livet? Alltså han sitter där som han skriver på death row, alltså han har fått en dödsdom, och dagen innan han ska döda, som man nu gör det, jag har inte full koll på hur det där går till, men så kallar han in en präst och så säger han, nu vill jag bli, jag ber om förlåtelse för mina synder, och så blir han frälst och så välsignar prästen honom. Är det rättvist?
Just det. Men ska vi börja med första frågan då? Vad händer med den som aldrig hört? Och du sa det att han har tagit två av de svåraste och klurigaste frågorna liksom, som man funderar kring. Och den här frågan, vad händer med den som aldrig hört, är någonting som jag kommer ihåg när man gick i bibelskola. Där var det också sådana här, ursäkta, jag har en liten fråga. Vad händer
en liten
med...
fråga.
En liten fråga. Vad händer med den som aldrig har hört? Liksom? Hur hanterar Gud kring det? För att på något sätt så ser man i den kristna tron att när man har fått höra om Jesus, det är då man kan fatta beslutet om man vill tro eller inte. Liksom.
Precis.
Och som sagt så framkommer det inte så jättemycket vad som händer, utan det vi får på något sätt vila i är att Gud vill att alla människor verkligen ska ha en relation med honom. Han vill att alla människor ska bli frälsta, men han har gett oss den fria viljan, så det är upp till oss. Och jag tänker så här, att vi får lita på Guds godhet, att han är god, att han vill att människor ska få möjlighet att välja, och lita på honom att han på något sätt skapar den möjligheten, en förutsättning för att de ska verkligen kunna få en rättvis liksom, chans att kunna få välja. Och utifrån vad Gud tycker är en rättvis chans då.
Just det, och det är inte bara någonting som vi tycker, att, eller ett attribut som vi lägger på Gud, att han vill att alla ska komma till himlen eller att alla ska bli frälsta, utan det är någonting som vi läser i Bibeln också. Mm. Det står i en bibeltext som heter, som vi hittar i första Timotejebrevet, kapitel 2, vers 3-4. Där står det bland annat om att vi ska be för våra ledare och så vidare, och så står det, för detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Mm.
Så viljan finns där från Guds sida, han vill att alla ska komma tro, oavsett om man är hindu, muslim, jude, vilken färg man har, hur man har levt sitt liv. Och så vidare. Så länge man är människa så är man född av Gud. Man är liksom en Guds skapelse, och Gud älskar alla människor.
Mm.
För så mycket älskade Gud världen, står det, att han utgav sin enfödde son Jesus.
Mm.
Så Gud vill att alla ska bli frälsta, men han talar om för oss vad vi ska göra för att hjälpa honom på, eller hjälpa honom vet jag inte. Men han har gett oss liksom
det är väl att ta i där.
Ja, men han har gett oss ett uppdrag, att liksom, det är vår uppgift att berätta om det här för så många som möjligt.
Mm.
Men han har inte berättat vad som händer om vi inte berättar.
Nej.
Så det är lite som att liksom, men det här är vad ni behöver veta. Det här är vad ni ska göra. Ni ska gå och berätta om Jesus för alla människor, för alla folk. Och vad som händer sen vet vi inte. Och under historien så har man gett olika teorier på det här. Vi har läst en massa olika teorier. Men jag måste ändå säga att alla de här är mer eller mindre bristfälliga på ett eller ett annat sätt.
Mm.
Vissa går till exempel ut på att vi kommer få en andra chans. Det står ju att vi kommer, alla kommer uppstå, både onda och goda så kommer uppstå, så kommer vi komma inför en dom så att säga, och det står i Uppenbarelseboken om ett tusenårsrike som ska komma och så vidare, det kommer hända massa olika saker, det är där vi har alla de här Hollywoodfilmerna, liksom apokalyps Hollywoodfilmerna. Så det finns mycket där som vi inte hinner gå in på, men där finns det en öppning att Gud på något sätt ger en andra chans. Vissa säger att Gud har skrivit lagen i våra hjärtan, alltså att vi vet vad som är rätt och fel. Vi har ett samvete och att Gud dömer då utifrån det. Finns lite problem med det också, men vi nöjer oss egentligen med att säga just så att för vår del så litar jag på att Gud är en god Gud, precis som du sa, och att han kommer döma rätt. För att han vill att så många som möjligt ska bli frälsta. Och då kommer han inte göra det svårt för människor att bli det. Om han nu vill det. Och om han nu är allsmäktig.
Ja, men precis. Och jag brukar alltid tänka så här. Vid jättekluriga frågor som jag själv inte riktigt kan få svar på. Så landar jag alltid tillbaka i vad är min bild av Gud? Vilken bild har jag av honom? Är det att han är ute efter oss människor ska sätta dit oss? Eller är han en god Gud? En god far som har gett sitt liv för oss. Att vi får ha en relation med honom. Och då väljer jag bild nummer två. Liksom, och lita på att ja, men på något sätt så hittar han en lösning. För att människor verkligen ska få möjlighet att komma till honom. Precis som du sa. Men vi hoppar in i fråga nummer två. Här kommer vi stanna en liten stund. Och fråga nummer två är det rättvist att en pedofil, så som är liksom en bild i hans fråga här, får förlåta sig sista dagen i livet? Egentligen just handlar det inte om pedofilen egentligen, utan där han valde väl kanske någonting som han tyckte var fruktansvärt. Hur kan en människa som har begått någonting så fruktansvärt få förlåta sig sista dagen i livet? Liksom ser Gud inte genom fingrarna, eller hur funkar det egentligen?
Just det, och titeln för avsnittet är just det här. Kan man be om förlåtelse dagen innan man dör och blir frälst?
Mm. Det jag tänkte på när jag läste det här mejlet var just att det andades i den här frågan i nummer två. Att man tycker inte riktigt att det är rättvist. Varför ska en sån person som har begått såna hemska saker, som har gjort människor så mycket liksom, med illa, och man har sårat, man har förstört familjer och så vidare. Hur kan det vara så att en sån människa ska få den chansen, den möjligheten så där på slutet.
Mm.
Alltså det känns så att man vill ju att den människan ska lida rakt igenom och inte få möjligheten.
Nej, och jag ser också just det som du noterar, just den här känslan av rättvisa.
Ja.
Man vill att det ska vara rättvist, och det här låter inte så rättvist att en pedofil då kan, eller vem som helst kan be om förlåtelse i sista sekunden liksom. Och det här ämnet är snarare ett ämne som Gud han behandlar väldigt mycket i Bibeln. Det står väldigt många olika saker om det och olika perspektiv och sådär. Men ett perspektiv i det här, det är just det här som vi pratar om, det här med rättvisa.
Mm.
Och då är det som att vi har en bild av att det går att skipa 100% rättvisa på jorden. Och jag skulle säga att det inte går. Det är inte möjligt att skipa 100% rättvisa. Man skulle kunna ta ett exempel. Säga att en mördare kommer in i vår familj. Och så dödar han min fru och mitt barn. Och var i ligger rättvisan i att den personen sen får ett fängelsestraff. Eller ännu värre blir dödad. Eller i en hemsk liksom, kultur blir torterad.
Mm.
Alltså på vilket sätt är det rättvist? Något som är rättvist vore att jag får tillbaka min fru och mitt barn.
Mm.
Men jag vinner ju ingenting på att den andra personen skadas. Möjligtvis så kanske det stillar någon slags hemlyssnad. Eller det kanske...
Ja, men det tror jag. Alltså, rent logiskt så låter det helt rätt det du säger. Var någonstans finns rättvisan i det.
Mm.
Men när man är i en sån situation som jag inte ens kan föreställa mig i, så förstår jag den här känslan som kanske finns i att man tycker ändå att det är någorlunda rättvist att han ändå ska liksom lida, alltså eller
jag,
något sånt.
Jag skulle snarare kalla det kanske plåster på såret.
Mm.
Jag tror inte att någon människa är nöjd med att den... Att,
nej, man vill ju ha tillbaka sina anhöriga. Så
precis,
är det ju.
Man är inte nöjd med... Alltså om man tar så här, någonting som vi kan få tillbaka. Om jag blir bestulen på 5 000 kronor, då är inte jag nöjd förrän jag får tillbaka de här 5 000 kronorna.
Mm.
Problemet är med, när det gäller mord till exempel, eller som då pedofili som i det här fallet, så människan kan ta liv, men vi kan inte skapa liv, vi kan inte ge liv. Det är bara Gud som kan skapa liv och bara Gud som kan ge liv. Mm. Så därför så finns det ingen rättvisa när det gäller det. När någon människas liv har släckts, då finns det inte någon rättvisa. Då går det inte att skipa rätt längre. Mm. Det går att lägga plåster på såret, det går att försöka jämka lite, men inte få det så att säga 100% rättvist. Det är det ena. Mm. En annan sak med rättvisa, det är att det finns väldigt mycket som är orättvist i vårt samhälle.
Ja, ja.
Till exempel, varför är det rättvist att jag får äta 5 mål om dagen och känna mig proppmätt och sitta på toa liksom i en kvart för att få ut allt det jag har käkat? Och sen köpa träningskort för att gå ner i vikt när det finns miljontals och åter miljontals människor, och många av dem är barn, som tvingas somna hungriga 6 dagar i veckan.
Mm.
Alltså var i ligger den rättvisan? Om det nu är rättvisa vi är ute efter, varför har vi inte liksom försökt lappa till det där?
Men en annan sak som man tänker också på är det här med att man tycker inte det är rättvist att vissa kör för fort hela livet utan att någonsin bli stoppade, medan liksom en annan som kör till rätt hela livet får en parkeringsbot första gången liksom han har parkerat fel.
Mm.
Alltså då kan man känna så här, men varför? Det här är ju så orättvist. Tänk alla andra människor som beter sig så mycket, mycket värre. Precis. Och så gör jag det här lilla liksom.
Precis. Nej, men så det är just det att rättvisa är väldigt svårt att få i den här världen. Vi lever i en fallen värld. Vi lever inte i en värld som är så som Gud hade designat den från början, utan nu är det som det är. Vi brukar prata om det, att Gud hade en tanke, det borde vara så här, men nu är det så här det är. Så just den här rättvisa tanken, det är bara att ibland så måste man bara acceptera att livet är inte rättvist helt
exakt.
Enkelt.
En annan sak som jag tänkte på som han drog fram här i frågan var det här med den här prästen som kommer in där. Och så säger han att nu så vid en måltid, efter sista måltiden, så bekänner han sina synder och prästen välsignar han och nu är han frälst och kommer till himlen. Och då fick han det att låta lite som att det är prästen, liksom, bara för att han välsignar den så låter det som att man blir frälst per automatik. Men så är det inte heller.
Nej, precis. Utan, egentligen har prästen ingenting med saken att göra.
Precis, utan det är ju att du själv börjar tro på Jesus och väljer att Jesus tar din straff på sig. Liksom.
Mm. Men han skulle kunna sitta där i rummet, som sagt, för sig själv utan en präst och så bara säga Gud förlåt mig för mina synder och så. Och svaret mot en sån grej brukar vara så här, men vi vet ju inte när vi ska dö. Så vi kan inte planera att jag nu ska leva ett rövarliv i liksom så många år och sen dagen innan jag dör, då kommer jag bättre mig och så kommer jag be om förlåtelse och omvända mig. Problemet är som sagt att vi vet inte när vi ska dö.
Nej, det enda vi har idag. Alltså Bibeln pratar om det, vad vet vi om vår framtid?
Precis, jag kan bli ut och bli liksom påkörd liksom. Men i det här fallet, då sitter han faktiskt i fängelset och han har en dödsdom över sig och han har fått ett datum på när han ska få sitt liv släckt, den här personen. Så då blir det ju mycket lättare, om man nu ska säga så, att planera och så att säga, det här som vi brukar prata om, skatteplanering eller skattefusk, att planera det här.
Som vi brukar prata om.
Eller vi brukar inte prata om det.
Nej, precis. Men man bara klargöra det.
Precis. Ja. Man brukar prata om skatteplanering och då kan han liksom planera det här på ett fiffigt sätt och tänka att dagen innan eller kanske till och med timmen innan så omvänder jag mig och så vidare. Problemet med det är att Gud ser till hjärtat och människor ser till ytan. Och en omvändelse behöver vara 100% genuin. Så frågan är, liksom, i vilket tillstånd befinner sig mitt hjärta när jag har levt ett rövarliv hela livet och sen i sista sekund så ska jag laga det som har hänt under det jag har gjort under alla dessa år. Liksom.
Där så kan det ju vara verkligen som du säger, det kan vara väldigt genuint att man verkligen känner det. För jag har hört att vissa människor känner precis innan de ska dö så får de lite så här, ja, men lite fruktan inför vad händer nu. Man liksom skärps till i sina sinnen och börjar fundera, vänta nu, hur jag har levt mitt liv? Finns det en Gud? Att man blir lite rädd för att dö på något sätt. För det är någonting som vi inte kan kontrollera. Och då kan det vara att det verkligen liksom mitt i den här rädslan att snart kommer jag inte finnas kvar här, så kanske det väcks en desperation och en nöd och en längtan efter någonting mer.
Just det,
så det kan ju vara äkta, men det kan också vara väldigt så här.
Det finns en risk att det inte är äkta, ja. men absolut, det kan absolut vara äkta. Så det är det ena.
Och det är bara Gud som ser det. Liksom.
Bara Gud som ser det. Men sen så är det också så här att vi pratar ju hela tiden om vad som ska hända när vi dör.
Mm.
Men frågan är, hur har livskvaliteten varit för den här personen under alla dessa år? Alltså han har levt kanske i, låt säga, 40, 50, 60, 70 år. Och så väljer man att leva som pedofil hela det livet. Såra människor, förstöra människors liv för alltid. Liksom skapa sår i människor som kanske aldrig kommer läka.
Mm.
Vad är det för livskvalitet som en sån människa bär på?
Mm.
Jag vill tro att en sån människa är väldigt trasig. Åtminstone om inte trasig så väldigt känslokall i så fall.
Mm.
Så det måste man också ta. Liksom att straffet behöver inte komma från Gud själv. Utan liksom livet kan straffa oss, så att säga.
Ja, men det finns ju konsekvenser bakom ens handlande. Och jag menar, man kan ju gå runt och bete sig som en idiot, om man nu får säga så. Men andra människor kommer komma ihåg dig också. Att du var den här personen, du fick mig att känna så. Du blir liksom, man kommer ihåg dig på det här sättet. Och då tänker jag lite så här, innerst inne tror jag att vi alla människor vill lämna någon slags avtryck av något gott som vi har gjort. Någonting där vi har varit till hjälp, eller någonting där människor talar gott om oss.
Precis.
Och det ser man också på gravstenen där, att man lyfter alltid upp någonting fint i varje människa där.
Varför jag nämner de här grejerna, det är just att det låter lite som, när vi ställer den här frågan, så är det som att det här är så att säga ett hål i rustningen, eller någonting, liksom en elefant i rummet som finns där men vi vägrar se. Men grejen är att jag har svårt att se att någon planerar sitt liv på det sättet. Alltså planerar sitt liv att nu ska jag leva ett rövarliv, jag ska skada människor, jag ska göra människor illa och till slut så ska jag omvända mig. För att någonting kan hända i en människas hjärta, så att när du är där så förmår du inte att göra det på ett genuint sätt.
Mm.
Du måste låtsas, du måste fejka till det och Gud ser genom det.
Mm.
Sen som sagt kan det finnas situationer där man inte har planerat att göra det, men att det ändå blir så att man har levt ett liv på ett väldigt dåligt sätt och sen så kommer man till besinning och det finns ju en person i Bibeln som har gjort det.
Ja, men jag bara tänkte innan vi läser det, så tänkte jag på det här med rättvisa. Alltså vi kan ju tycka att vissa människor som lever ett liv som vi inte tycker är okej, att de inte riktigt förtjänar att få den här förlåtelsen liksom, för att de har gjort så mycket ont och så vidare. Men utifrån liksom Bibeln så är det inte rättvist att någon av oss egentligen kommer till Gud. Alltså vi förtjänar ju inte liksom att komma till Gud, utan det vi förtjänade egentligen, om jag pratar för mig själv, vad jag förtjänade, det var ju det Jesus tog på sig, så att han gav sitt liv för mig. Han tog ju min skuld som jag hade gentemot Gud och gjorde det möjligt för mig att kunna ha relation med han. Så att egentligen så behöver vi ännu en gång bara sitta igen och förstå att vi alla sitter i en och samma båt.
Precis, och bara likställa oss alla. Att en bibeltext som pratar om det är just det här att syndens lön är döden. Så egentligen så förtjänar vi alla det som händer med Jesus, det vill säga en evig död.
Mm. Men tillbaka till den här händelsen, vad var det du tänkte?
Den knyter väldigt bra an till den här storyn. Det är ju den här storyn när Jesus hänger på korset och så är det två rövare på varsin sida om honom.
Mm.
Eller två, vad Bibeln nu kallar dem, det får vi, brottslingar kallar Bibeln dem, inte rövare. Och då står det så här att när Jesus hänger där så pratar de med Jesus och de har lite olika perspektiv, de här två. Den ena har ett perspektiv och den andra har ett annat. Och det läser vi i Lukas evangeliet kapitel 23, vers 32-43. Och då står det så här: en av brottslingarna som var upphängd där hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade honom: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset.
Mm.
Så det här har vi en story som verkligen handlar om det här som vi berör just nu. En människa som har levt som brottsling hela livet och nu har han fått en dödsdom. Han hänger på korset.
Precis.
Och så ångrar han sig. Men han ångrar sig inte på ett sätt där det framgår att han har liksom planerat det här. Och han säger inte liksom heller, liksom, låt mig få komma till himlen trots att jag har gjort allt det här. Att han har liksom ingen känsla av att jag har rätt nu att komma till himlen.
Mm.
Utan snarare så säger han bara det här, den här ödmjuka meningen: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.
Mm. Och det kan ju vara så, jag tänker, det är intressant att han säger så här också: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Där och då kanske han fick den här vissheten att det bara öppnades upp i hans hjärta, liksom, Jesus är Gud. Och då känner han bara, wow, liksom. Och säger den här ödmjuka som du säger: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Att han vågar inte ens räkna in sig med att han, han får möjligheten att komma till Gud, utan bara tänk bara på mig liksom. Jag är inte ens värd, jag förtjänar faktiskt inte det här.
Precis, precis. Sen finns det en annan story som handlar just om det här med rättvisa som vi också ska läsa.
Och det går att hitta i Matteus evangeliet kapitel 20, vers 1-16, och det är ganska många verser, så jag ska försöka att återberätta den här. Men det är Jesus i alla fall som ger en liknelse om en husbonde som går ut tidigt på morgonen för att han ska hitta några arbetare till sin vingård. Och så på morgonen där hittar han några stycken, och så säger han att det är det här som är er lön. Och så går det några timmar och så hittar han några till, och så säger han: vill ni arbeta hos mig här? Varför står ni där sysslo lösa liksom? Och det är det här som är lönen då. Och det godkänner de, och så går det några timmar till och så hittar han lite fler folk till sin vingård, och så berättar han att det är det här som är lönen. Och precis när liksom det börjar bli kväll där så hittar han några till där vid sista timmarna. Och så säger han: det här är lönen. Och nu är det dags, det börjar bli kväll och han ska dela ut lön till alla. Så märker de här personerna som var där från alla början att de får ju samma lön som den som kom sist. Och så börjar de klaga och så börjar de protestera. Och då låter det så här: de där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Och så svarade han, en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå, men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Så situationen är i alla fall att man tycker att det är inte rättvist att de här personerna som bara har jobbat en timme ska få lika mycket. Jag som har liksom slitit och jobbat i den här hettan, och jag har jobbat i 14 timmar kanske. Mm.
Och det är just intressant just det här att de här personerna som har jobbat hela dagen, deras huvudfokus var just rättvisa.
Ja, precis.
Och det är det fokuset som vi också som människor har. Vi vill att det ska vara rättvist. Medan den här personen, hans största fokus är inte rättvisa, utan det är hans godhet.
Mm.
Han gav inte mindre lön än vad han hade lovat, utan han gav den lönen som han hade lovat, men han gav alla lika mycket. Så det var inte så att han sänkte någons lön, utan han så att säga höjde lönen i förhållande till antalet timmar man har jobbat. Han höjde lönen så att alla fick lika i slutet av dagen.
Ja, men så är det ju. Och en grej som jag tänker än en gång på den här texten, det är så tydligt liksom att när han gick ut och lejde alla dessa människor som skulle jobba, så var han ju tydlig med att det är en denar som du får liksom.
Mm.
Och alla gick med på det. Och samma sak är det ju också i den kristna tron, att det som vi liksom går med på är att jag blir frälst av nåd och inte genom gärningar. Alltså inte, det är inte på grund av hur jag har levt mitt liv som Gud accepterar mig, utan på grund av vad Jesus har gjort. Och när jag tackar ja till det, då kan jag inte bli sur för att någon annan som jag kan tycka har levt ett fruktansvärt liv tar också emot det på samma villkor.
Ja, just det.
Så på det sättet blir det ju lika. Och där så än en gång, vi har pratat om konsekvenser här, att det är annorlunda, hur är livskvaliteten, men...
Och det är där jag tänkte knyta säcken här, att här har vi pratat om rättvisa och att det inte finns någon rättvisa här på jorden, eller att vi försöker skapa rättvisa men det är svårt att få 100% rättvisa. Men Gud är rättvis, han är en rättvis domare, och Gud har skipat rättvisa, men den rättvisa han har skipat, det är inte en jordlig eller världslig rättvisa, utan han har skapat eller skipat en kosmisk rättvisa.
Mm.
Så det som Bibeln kallar för rättvisa, det är att all synd har fått sin lön, och syndens lön är döden. Jesus dog för våra synder.
En gång för alla liksom.
En gång för alla.
Mm.
Och det anser Gud är rättvist.
Mm.
Istället för att alla vi som sitter i samma båt ska behöva ta vårt eget straff på oss, så tar Jesus det straffet på sig. Och så kan vi som sagt tycka det ena och det andra om att den ena förtjänar det mer än den andra. Men det är där jag tror vi kommer in i det här som kanske kyrkan också har blivit anklagad för många gånger. Det här dömandet.
Mm.
För någonstans måste vi dra gränsen. Var drar vi den gränsen? Men pedofil, det är lätt att säga att det där är värre än att stjäla en kaka på konditoriet liksom, eller vad man nu kan hitta på. Men någonstans måste man dra gränsen. Och då kommer vi alla dra gränsen på olika ställen, och då kommer det här dömandet. Amen, jag har inte levt lika dåligt som dig, därför borde Gud döma dig värre, och så vidare.
Precis. Ja. Och utifrån Guds perspektiv så är synd synd. Och han har liksom dealat med synden nu en gång för alla. Och det är det som är de goda nyheterna faktiskt. Att det finns hopp och det finns en möjlighet att få sitt liv förvandlat. Oavsett hur körigt det varit, oavsett hur tufft man har haft det, så finns det alltid en väg tillbaka om man har ett genuint hjärta som verkligen vill.
Mm.
Man ber Gud om hjälp och få liksom.
Precis, och jag älskar det den här texten säger, den här husbonden då säger, som är en bild på Gud. Mm. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt?
Mm.
Alltså får inte jag ge liv åt vem jag vill, för att det är jag som är livgivaren, det är jag som har skapat det här. Får inte jag göra som jag vill? Mm. Och det är inte som sagt så att han sänker det för någon, utan han... Nej. På något sätt höjer det för alla. Alla får det, liksom fri drycka till alla på något sätt. Mm. På en och samma gång.
Det var det vi pratade om, precis som du sa. Och Patrik, hoppas att du fick svar på din fråga. Annars så får du skicka igen om du har några följdfrågor. Men...
Och vi ska bara säga det också, att när vi ger svar på de här frågorna så är inte det liksom det här måste alla tro och tycka likadant, utan det är bara det här är vårat perspektiv på det hela. Så ta det på det sättet.
Vi känner oss rätt så klara nu med det här avsnittet där vi har svarat på en lyssnarfråga, och du som lyssnar får fortsätta att dela med dig av podden till nya människor som inte har upptäckt vad Bibelpodden är för någonting. Jättetack för att du lyssnade, så kommer vi tillbaka om 2 veckor efter vår lilla ledighet.
Yes.
Så ha det bäst.
En underbar vecka för oss. Hej då.